jag fick lönen ofta flera dagar för sent. Utkällningar i vår gemensamma gruppchat. Det fanns liksom en hel rad med grejer som den här chefen på den arbetsplatsen gjorde fel. Och ibland också bröt mot lagen. Jag skulle nog verkligen önska att jag skulle veta hur jag som anställd skulle agera. Kanske om jag skulle veta mer om mina rättigheter så skulle jag handla annorlunda. Jag heter Karin Harms.
Och jag heter Ida-Lotta Lind. Och i det här avsnittet av Studentrådet så kommer vi att tala om välmående på jobbet.
Vi kommer ge dig svar på några frågor om bra jobbrutiner och ett bra arbetsklimat och vad du ska göra då chefen inte beter sig.
Och i podden så får du också höra några tips av Lisa Puskala från Arbetshälsoinstitutet.
Ja, och så ska vi inte glömma vår producent Viktor Marjanen.
Precis, Viktor är med oss trots att han inte hörs.
Visst hörs jag.
Okej, sorry.
Jo, så när jag fick mitt helt första jobb i gymnasiet så då hade jag nog ingen koll alls. Jag hade inte koll att man skulle få lunch, rast eller andra pauser under arbetsdagen. Okay. Typ att man skulle få sina arbetstider sådär ordentligt i förväg, att det finns helt lagar om det. Jag var superung och oerfaren och inte vågade jag typ ställa något krav på arbetsgivarna.
Nej, alltså när det började nu vara typ 25 år sedan så jag fick mitt första jobb, så jag kommer nu inte kanske riktigt så jättebra ihåg, men jag var nog också helt ute och segla. Inte visste jag egentligen någonting överhuvudtaget och jag minns att på ett jobb så förstod jag inte att ansöka om semester för att ingen hade berättat det åt mig.
Ja, det mest grundläggande tänker jag nog ändå sådär att arbetsgivaren följer lagen. Att det liksom skapas en känsla av trygghet. Och det skapas ju en känsla av otrygghet sen om lagen inte följs.
Precis.
Och ens rättigheter inte tas på allvar. Sen tycker jag att det är jätteviktigt att arbetsgivarna ställer de här samma kraven på sig själv som de ställer på sina arbetstagare. Att jag får på riktigt nippor i reven av det att människor inte lever som de lär. Och då speciellt chefer som är i en högre position än du.
No, nippor i reven låter ju faktiskt inte så jättetrevligt. Vill du förklara lite närmare liksom vad du menar?
Ja, alltså jag har ju helt enkelt haft chefer som inte har levt som de lär. Och det är svårt, jättesvårt att ha en respekt för en sån person då. Speciellt en chef som då inte ställer de här samma kraven på sig själv som de ställer på sina arbetstagare. Och i alla fall på min arbetsplats så led arbetsklimatet helt massor av det här. Det skapar en otrolig friktion mellan mig och min chef, också mellan andra arbetstagarna och chefen, men sen också mellan mig och andra arbetstagare. Så det var nog inte bra alls.
Nej, vits, det låter nog jättejobbigt. Och det är just som du säger, att ifall liksom en chef är dålig, så då blir allt liksom dåligt egentligen. Ja, vår producent Viktor, så han har intervjuat och som sagt Lisa Puskala från Arbetshälsoinstitutet om välmående på arbetsplatsen. Och hon är då psykolog och jobbar också som coach och då med fokus på psykologisk arbetshälsa och välmående. Och Viktor frågar henne att vad finns det för krav på arbetsgivaren som då en ung medarbetare skulle behöva veta om? Och det här var svaret.
Arbetsgivaren måste skydda anställda från förhållanden som kan skada hälsan. Alltså det gäller alla. Den här skyldigheten kommer till exempel från arbetsmiljölagen. Och lagen gäller på alla arbetsplatser. Alltså det finns inga undantag. Också är det bra att veta att arbetsvälmående är inte något man gör ensam, utan det beror på förhållanden på arbetsplatsen. Därför är det viktigt att man tar upp saker med chefen och kollega och är själv aktiv. Nu för tiden talas det mycket om hjärnergonomi också. Och alla arbetsgivare måste känna till belastningsfaktorerna i deras jobb. De kallas psykosociala belastningar.
Det där med hjärnergonomi, så det var nog ett nytt begrepp för mig. Alltså då har man ju hört just om det att man ska tänka på att hålla ryggen rak och ha bra arbetsställningar och allt sånt här. Men att just också det här med hur vi egentligen också belastar vår hjärna på jobbet, så var på något sätt någonting som jag inte har tänkt på.
Ja, ergonomi är nog en bekant term för mig, men hjärnor-ergonomi är nog helt nytt. Om jag tänker på mina arbetsplatser så har det nog inte funnits någon hjärnergonomi eller något psykosociala belastningsfaktorer som skulle ha tagit i beaktande, så att faktiskt viktiga pointer.
Lisa säger då också i den här intervjun att under en sådan här anställningsintervju kan man redan fråga att vilka är de här belastningsfaktorerna på det här jobbet. Och om då arbetsgivaren säger att nej, att det finns inte något sådana, eller att de inte kan svara, så menar hon att det är en sån här red flag. Är det någonting sånt som du själv har tänkt på?
Jag har nog inte tänkt att man ska leta efter red flags i arbetslivet. Jag vet nog inte om jag skulle själv komma på att fråga en sån här fråga i en arbetsintervjusituation. Men det låter ju nog jättevettigt.
Ja, alltså röda flaggor finns det ju säkert på alla möjliga sätt. Men att just det här att redan vid anställningsintervjun fråga det här, så skulle jag nog faktiskt inte själv heller ha kommit på.
Under mitt andra år på Sossacom så jobbade jag 4 dagar i veckan. Sen hade jag ju helt fulltidsstudier. Och sen var jag ännu tuta, så jag var super aktiv i studielivet. Det här var verkligen inte optimalt. Det fanns liksom inte egentligen någon balans mellan jobb, studier och privatliv. Och det här tärde på mig helt massor.
Det låter ju nog faktiskt som att inte saker var så i balans. Jag är ju själv inte något bra exempel på hur man ska ha en balans mellan jobb och arbetsliv. Jobbet har alltid varit på något sätt jätteviktigt för mig och också en del av min identitet, både liksom på gott och ont. Så jag förstår liksom ditt dilemma.
Det är nog ett stort dilemma. Just vid den där tiden så jag kunde gå upp vid 6-tiden på morgonen och sen kunde jag inte komma hem förrän 7:30 på kvällen. Att skolan och jobbet och alla de här studentevenemangerna sträckte sig liksom hela dagen. Sen ledde det ju det här till att det inte fanns någon energi sen när man hade kommit hem. Och det blev liksom svårt att ens helt hålla koll på alla de här nödvändiga vardagssysslorna. Alltså mina energiresurser, de var helt slut. Jag skulle säga att jag aldrig varit så stressad i mitt liv.
Ja, jag vet också att det är jättesvårt att liksom tänka på det just då. Men jag ser i alla fall att det att man har givande hobbyn så är superviktigt. Också då när man studerar och jobbar. Att jag själv så går jag på en sykurs. Och det är få ställen som jag får vara så jävla långsam och noggrann som jag vill. Annars är det alltid liksom en stor press på att prestera snabbt och så här. Och där är det just en sån här att jag väljer själv att är jag tyst och liksom bara hänga med och lyssna på de andra eller är med och kasta jokar och så här. Vi har det ganska skoj.
Du gör nog rätt i att gå på sykurs. Alla behöver nog varva ner på något sätt i vardagen. Jag själv har märkt nog en sån skillnad det här läsåret när jag har ett mycket långsammare tempo. Mm. Och sen jobbar jag inte kvar på arbetsplatsen där jag jobbade under förra året. Och det finns helt enkelt mycket mer tid för hobbyer och just det här som fyller på energiförrådet vid sidan av studier.
Jag är nöjd att du har det bättre än vad du hade förra året. Det är fint att höra. Och så här säger Lisa om balansen mellan jobb och privatliv.
Enkelt blir det så att om jobbet och jobbtankarna stör fritiden så blir återhämtningen lidande. Det är ju väldigt viktigt att vi har tillräckligt tid och möjligheter att återhämtas, annars orkar vi inte nästa dag. För att avsluta jobbdagen kan man använda olika kanaler för jobb- och fritidskommunikation. Jag tycker det är mycket viktigt. Och sen ska man gömma jobbkanalerna när man är ledig om man inte kan ha till exempel 2 olika telefoner. Och sen är det bra att ha hobby. Då kan man koppla av, men man måste också se till att ha tillräcklig tid då man inte behöver göra något alls. Alltså total relax.
Då om det här gränsen mellan arbete och personliga livet, så kan en arbetsgivare kräva att arbetstagaren ska jobba utanför arbetstiden?
Det är klart. Nej. När man jobbar så är det arbetstid och den är reglerad. Och det här är ju en sak som diskuteras mycket nu också på EU-nivå. Men att i praktik så betyder det att man behöver inte hålla koll på jobbkanaler när man är ledig.
Jag håller nog med Lisa här på den där punkten om två telefoner. Jag har själv aldrig haft installerat min jobb-e-post till exempel på min privata telefon. Så det har jag nu i alla fall då lyckats med. En annan grej som jag brukar göra då när jag har svårt att fokusera, så det är det att jag börjar med att lyssna på en låt som heter Häxprocess, och det är då framförd av Ellen Sundberg. Det som är intressant med den här låten är det att den är 15 minuter lång. Och det är just en sån här passlig tid för att liksom komma igång och få lite uträttat saker, och sen är man ändå hela tiden medveten om tiden. Och då skapar jag också det där egna vakuumet på något sätt. Så det här har funkat för mig.
Vilken spännande låttitel. Vad är det här då för en låt?
Originalet är typ från 70-talet. Och det handlar då om människor som beskyller andra istället för sig själva. Eller att se sig själv i spegeln. Och den här låten är egentligen helt supermonoton och upprepande. Men att det här tempo blir snabbare på slutet. Vilket gör att den just är en sån där passlig låt för att få igång mig. Så jag rekommenderar Häxprocessen och dig också, Karin.
Tack. Jag tror dock att jag håller mig till min spa-sen-musik. Musik är ju en sån här vattendelare, känner jag. Att vissa får inte alls koncentration när de lyssnar. Men jag själv så lyssnar alltid på musik när jag studerar. Och just de här spa-spellistorna på Spotify, så de är nog min favorit. Det ger ett sånt zen. Och det sen i kombo med doftljus som jag bränner alltså nu nonstop på vinterhalvåret. Det är liksom bästa kombon. Och det skapar ju nog ett jättebra fokus när jag just studerar. Och koncentration, det skapar ju produktivitet. Och morgonpromenader kan man ju också implementera. Och det brukar jag göra när jag på morgonen just innan jag sätter igång med dagens studie. Så jag promenerar oftast typ 30 minuter innan jag inleder mina studier. Det är just passlig väg hemifrån till skolan.
Så jag är nog helt för morgontrött för någon morgonpromenad där, men alltså, det är ju nog helt rätt det där med motion. Jag till exempel märker det ganska bra då när jag det där cyklar hem från jobbet, så då lämnar jag alla jobbgrejer på vägen när jag cyklar hem. Men sen när jag då sätter mig i bussen så då liksom klistrar de sig lite fast ännu i mig, så att det där har det nog en jättestor skillnad just på hur man kommer hem från jobbet.
Ja, alla måste nog hitta en sån här motionsform som passar. Att det är nog jätteviktigt. Så yoga och pilates, det hjälper mig jättemycket. Speciellt också för stresshantering. Och sen, det är så skönt att bara koppla av med det efter lång dag i skolan. När man har hållit på att plugga. Och den här min yogarutin, så den har skapat mycket bättre balans i min vardag. Och det har också skapat stor skillnad just då från förra året när jag var superstressad.
Så du är nog så duktig. Så varken yoga eller pilates, jag har testat på båda, men jag har helt enkelt inte nerver till det. Det bara funkar inte, men kanske om du ger mig lite tips på det, vad jag ska börja med.
Det ger jag gärna.
Ja. Det som jag själv liksom tycker att ger energi, så det är till exempel att skriva kreativt, men det är lite paradoxalt just därför, för att när jag sitter framför datorn hela dagen, så har jag egentligen inte riktigt lust att sätta mig framför datorn när jag kommer hem. Och jag är inte så farligt kreativ då heller. Där har jag någonting som jag borde lite jobba på. Men ja, yoga och pilates var inte min grej. Men vi har en sån här quick fix där på vårt jobb. Eller i vårt arbetsrum. Vi har en sån här gemensam godislåda. Och den brukar vi alltid ta till lite sådär på eftermiddagarna. Inte för att jag nu egentligen vet om det nu är en bra grej eller en dålig grej. Troligen nog en dålig. Men det funkar nog med lite sån här sockerchock.
Ja, jag vet inte om jag helt kan stödja den här godislådan. Att jag skulle nog själv få ett sånt sockerfall. Speciellt när man är jättetrött på eftermiddagen. Men inte jag nu heller felfri. Det kan jag verkligen inte säga. Så jag brukar försöka få en så här bra koffeinkick och boost av kaffe, men det är ju så paha när man dricker det på tom mage.
Ja, jag är ännu en dubbelsyndare, för det gör jag nog också. Så jag väntar på magsår, kan jag väl kanske då konstatera.
Ja, långsamt byter jag ut kaffe mot matchan, så hoppas det inte blir något magsår.
Matcha, vad är det gjort av? Nå, svampar?
Nej, inte svampar, det är teblad. Malna okay. Teblad.
Ja, just. Nå, vad säger du om temafester?
Jag hatar temafester.
Temafester är ju helt bäst. Jag älskar dem.
Ja, jag vet inte helt. De känns ofta ganska onaturliga. De är ganska uppstiltade. Och sen känner jag ibland också press just för att man måste följa de här vissa sociala spelreglerna.
No, på mina temafester så behöver man inte klä ut sig om man inte vill. Vi ordnade till exempel en sån här westernfest och det var ganska enkelt tema. Därför för att då behövde man ju bara en rutig skjorta eller en hatt eller någonting sånt för att vara med. Man behövde liksom inte gå all in i det där tema. Sen så fick ju alla lära sig också då att dansa line dance. Och så hade vi också lite så här kapplöpning med käpphästar.
Åh, det låter som en väldigt fartfylld fest.
No, ja, alltså jag måste nog erkänna att det fanns ju nog en del manliga kollegor som kanske blev lite obekväma av den här linedansen. Till exempel så tror jag kanske att våra IT-killar fick lite trauma från det här.
Oopsie.
Men ja. Inga temafester då för dig, men vad skulle du säga att skapa då en bra filis på jobbet? Att vad kan man liksom göra själv?
Ja, det kanske inte behöver vara så jättekomplicerat. Helt något enkelt som att ta gemensamma pauser, så det kan ju bidra till ett bra arbetsklimat. Sen är jag själv en stor sucker för en kopp kaffe och en bulla. Så att fika tillsammans och sen bara diskutera andra saker som inte är jobbrelaterade. Då stärker du dina relationer till dina arbetskollegor, vilket stärker arbetsklimatet. Och det finns inte heller den här pressen som jag ibland som introvert kan känna av att fara på en temafest.
No, men vet du, då skulle du ju bli jättenöjd med mig för att jag en gång så på ett jobb så fixade jag sån här frukost till mina kollegor på morgonen så att jag steg upp lite tidigare och sen så får jag dit och fixa frukost åt dem så att de ska få en bra början på arbetsdagen.
Gud vad gott.
Sen har jag också hört att på Operans beklädningsavdelning så där spelar de en låt varje dag 2 och så dansar de och det tycker jag också låter helt jättemysigt.
Jo, helt supermysigt.
Men vet du vad, Karen? Jag har egentligen funderat lite fel runt det här. Jag har trott att det är små medel som gör stora saker och så här. Men egentligen så krävs det nog lite mer än temafester för att man ska må bra på jobbet. Så här säger jag till exempel Lisa Puskala om saken.
Det heter arbetsvälmående. Därför att arbete är en viktig del. Och fina fester hjälper inte om arbete är organiserat dåligt. Arbetsvälmående är som en tårta där själva kakan består av en bra vardag där man kan lyckas med rimliga ansträngningar. Man kan ju dekorera tårtan med temadagar eller frukostande eller after work eller något sånt. Men om själva kakan smakar illa så räddar inte en söt dekoration.
Jag håller nog med Lisa. Du kan ju inte skapa ett bra arbetsklimat endast med speciella evenemang som temafester. Mm. Att jag tror just att det är de där små vardagliga komponenterna under arbetsdagen, under arbetsveckan som faktiskt räknas i det långa loppet.
Precis. Hon har nog rätt där.
Jag tog redan upp lite den här arbetsplatsen som jag jobbade på förra året. Men det var nog ett praktexempel på en toxisk arbetsmiljö. Och där fanns nog mycket som inte stod rätt till. Att jag fick lönen ofta flera dagar för sent. Utkällningar i vår gemensamma gruppchat var supervanliga. Och det fanns liksom en hel rad med grejer som den här chefen på den arbetsplatsen gjorde fel. Och ibland också bröt mot lagen.
Det låter faktiskt jättehemskt.
Alltså, vi fick inte pauser under arbetsdagen. Vi fick inte veta just om de här arbetspasserna i tid. Det kändes helt tokigt. Den här chefen skapade ett helt uruselt arbetsklimat. Just som jag sa så bröt ju hen mot lagen. Och sen fanns det nog också ganska bizarra krav. Att en gång bad den här chefen då mig också att vakta hennes husdjur utanför arbetstid.
Ja.
Och sen just arga emojin och meddelande så de kunde dyka upp flera gånger under arbetsveckan. Man kunde bli förvånad där under studietid plinga till i telefonen. Så kom det typ 10 arga emojin och grr kunde hon också skriva. Hon var helt superorättvist, ställde verkligen inte samma krav på sig själv som på oss arbetstagare. Och det är därför jag säger att jag på riktigt får nippor i reven på människor som inte lever som de lär.
Nej. Ja, jag förstår det helt bra. Vad var det som du då gjorde?
Alltså, jag gjorde tyvärr inte så jättemycket. Jag behövde det där jobbet. Det är inte alltid de lättaste ekonomiska tiderna när man är studerande. Jag sa nog helt enkelt inte ifrån. Men kanske om jag skulle ha vetat mer om mina rättigheter så skulle jag handla annorlunda.
Jag har nog aldrig haft någon sån där chef som tur. Men såklart så finns det ju vissa knepiga situationer. Och jag tänker just också som du sa just här att man är ung. Man har liksom tajt med pengar. Man tänker att okej, att man måste jobba med någonting för att få det att gå ihop och så här. Så är det ju nog lite knepigt. Det som jag tycker själv att det är en bra grej att göra är det att ifall man inte vet så frågar man utav sina kollegor eller sen av andra människor som det där vet att man ska verkligen inte bli ensam i den där situationen.
Ja, alltså i den där toxiska miljön så jag skulle nog verkligen önska att jag skulle veta hur jag som anställd skulle agera.
Ja.
För det var ju nog tydligt att den här chefen inte skötte sitt ansvar och det blev en jättestor belastning för mig.
Viktor, han frågade faktiskt Lisa om lite om ditt case och just att hur ska man tampas med dåliga chefer. Och det var så här som hon svarade på den frågan.
Först måste jag säga att de här upplevelserna är klart orättvisa. Saklig beteende innebär inte skrikande eller elaka kommentarer eller orättvis behandling. Om du har pengar till mat utan jobbet så sen skulle jag säga att rösta med dina fötter. Men alla kan ju inte göra det. Bästa hjälpen kunde kanske finnas vid personalavdelningen om det finns en sån. Och om det är ett väldigt litet arbetsställe så sen kanske facket.
Alltså superskönt att få bekräftelse på att den här chefen har handlat så här fel faktiskt. Och att det jag upplevde var orättvist. Att göra ett arbete som är oinspirerande och dränerande eller leda till burnout. Så det är någonting jag kommer göra helt allt för att undvika.
Det är jättesvårt att egentligen se själv när det blir för mycket. Och också sådana här roliga och kreativa uppgifter så kan också bli belastande.
Att fastna i sådana admin eller repetitiva uppgifter, så det är värsta tänkbara scenario.
Vet du vad, Karin? Tyvärr så är du nog lite tvungen också att göra sådana tråkiga jottor ibland.
What? Nej! Alltså jag måste nog hacka mig ut från det här.
Men vet du vad? Det kan till och med vara riktigt skönt att ha sådana här tråkiga admin-uppgifter. Till exempel att bära omkring saker ifall inte det är det som du gör vanligen. Så att du bara flytta eller göra någonting sådant annat kan vara helt skönt ibland.
Uff, no, kanske jag vänjer mig sen när jag börjar jobba. Eller så hittar jag ett jättebra hack.
Då har du fått tipsa mig sen om det. Jag har ju själv haft burnout, så jag kan säga att det just är så att det kanske är andra som har märkt det före jag har märkt det själv. Och det där, förstås så har jag ju insett att någonting är fel och att det liksom är för mycket. Men jag har tänkt att det är mitt eget fel och att det är jag som inte på något sätt bara klarar av att jobba. Men till exempel ifall man då börjar gråta och är jättearg på jobbet lite väl ofta eller känner att man springer omkring och liksom aldrig hinner i kapp med någonting så är det nog en jättestark signal för att nu liksom börjar det bli för mycket.
Det där låter helt hemskt, men hur kom du sen ur det?
No, det som jag minns så det var just att jag låg liksom på soffan och så ringer min mamma och hon bara säger att hej, det där är inte riktigt så som det ska vara. Och sen nästa dag så kontaktade jag då arbetshälsovården. Och just i den stunden så kändes det som ett jättestort nederlag. Men så här i efterhand så var det nog det enda rätta. Att våga be om hjälp och sen också erkänna för sig själv att jag är ingen supermänniska. Utan jag behöver andra personer runt mig.
Jag tänker nog att livet är helt för kort för att må dåligt i arbetslivet. Majoriteten av livet går ju ändå ut på att arbeta. I alla fall om du har ett 9-5 jobb. Så det är jätteviktigt att känna igen de där varningssignalerna för burnout.
Ja, det har du helt rätt i. Och de här varningssignalerna för burnout så tar Lisa upp.
Man återhämtar sig inte. Du har bara energi för det nödvändigaste. Alltså du klarar jobbet men inget annat. Eller sen vid jobbet kanske blir ditt tänkande långsammare. Du glömmer saker. Kanske blir det svårare att hantera känslor. Alltså du blir irriterad eller ledsen. En signal är också att man blir cynisk i sina tankar.
Den här listan är nog något jag måste hålla i minne.
Jag kan också skriva under egentligen alla de här punkterna som hon nämnde. Och jag blev också jättehyperkänslig för dofter. Att då när jag hade burnout så tyckte jag att alla, också jag själv, hade liksom simma ryggsim i en parfymflaska. Och jag höll på liksom att storkna på bussen och i matbutiken och så här. Och det var någonting sånt som jag inte hade reagerat på tidigare. Så det här var också en jättestark signal sen efteråt när jag började tänka på det.
Jag är också högkänslig och jag kan nog känna igen mig i det här att det kan bli för mycket med starka sinnesintryck. Att just starka lukter eller ljus så kan göra mig helt dränerad.
Precis. Okej, då var det väl dags att avsluta. Vad har vi lärt oss idag?
Jag skulle nog säga att det viktigaste lyssnarna borde ta med sig, och det som också är vårt studentråd i den här podden, det är att våga ställa krav och bli inte ensam. Då mår du bättre på jobbet.
Yes. Och tvinga inte heller dina kollegor att dansa line dance eller att delta i temafester. Det har jag lärt mig.
Det håller jag med om.
Och här kommer ännu Lisas sista råd.
Jag tycker själv att en karriär är liksom en bok med olika kapitel. Man går igenom olika faser och man lär sig alltid något användbart. Och nu när jag blir 50 år så känner jag egentligen första gången att nu kan jag beskriva mitt drömjobb. Så mitt råd skulle vara att ge dig själv tid.
Yes, det var det.
Hej, ännu en grej. Lisa tipsade om en massa nyttiga länkar, bland annat ett test om arbetsvälbefinnande. Och länkarna kan ni alltså då hitta på beskrivningen av vår podd.
Okej, hej. Tack för det, Viktor. Och tack till er som lyssnar.
Och tack Lisa för dina goda råd.